I Bibeln står det jättemycket, Stalter, ni kan sitta ner, så står det jättemycket om att klappa. Folk kan tänka att är det något vi har kommit på för att vi ska, ja, för att vi inte har något annat att göra. Men i Bibeln så står det väldigt tydligt i Psaltaren att det här med att klappa, det är ett ord som heter tada. Som handlar om att man hyllar en kung. Och man proklamerar att kungen har vunnit seger. Så i vår kyrka så gillar vi, i lovsången så gillar vi och bara kom igen, så prisar vi Herren och så drar vi igång världens applåd bara för att hylla kungen. Ja, ska jag plocka ihop mina grejer här. Kul att få vara här! Som jag har berättat tidigare så är det min första gång i Finland. Men det ska inte bli den sista. För nu har jag vunnit seger även över min rädsla att åka båt. Nu erkände jag någonting här. Nej, jag är inte så farligt där inte. Men jag har faktiskt inte haft, kommit mig för att åka hit. Trots att jag är gift med en halvfinne. Och har varit det i snart 18 år. Oj. Så att det känns jättekul. Ja, jag är trebarnsmamma. Har tre barn tillsammans med Anders. En son som är snart 13. Och tvillingar som snart är 11. Vi blev välsignade med tre barn på 2 år. Och vi var samtidigt pionjärer då, byggde kyrkan nere i Hör. Byggde en pionjärkyrka under 6 års tid och det var fullt ös. Jag har jobbat som lärare i 12 år, högstadielärare. Framförallt i svenska och musik. Och ja, det har varit fullt ös kan jag säga, hela livet fram tills nu. Och i december fyllde jag 40 och nu kör vi vidare på nästa nivå. Nu jobbar jag mera tillsammans med Anders och nu är jag anställd. Men alla de här åren innan så har jag jobbat heltid som lärare, försökt hålla ihop livet, renoverat hus, försökt få ihop alla bollarna som man har överallt. Är någon som känner igen sig i det? Så är det. Men det är jätteroligt att vara här. Jag har en otrolig passion för den lokala kyrkan. Jag vet inte var den kommer ifrån. Troligtvis från Gud. Men jag har alltid haft en sån otrolig passion över att få se kyrkor växa. Alltid när Anders och jag har kommit in i ett rum. När vi har kommit, vi har jobbat ihop nu. Det är tredje kyrkan vi jobbar tillsammans i. Alltså jag har ju aldrig varit anställd för det nu. Men jag har alltid, de har betalat en pastor men fått en till på köpet. men nu är vi anställda. Men hur som helst, i alla kyrkor vi har kommit i så har vi alltid liksom kommit in i den här kyrksalen eller rummet och så tänker vi så här, okej, och så har vi sett det faktum att det sitter några. Och jag tänker likadant här nu när jag ser det här salen. Igår kväll var det ju jättemycket folk här och var fullt, men även nu tänker jag så, jag är liksom skadad. Att jag bara, ja, jag vill bara se tillväxt. Jag bara tror på att det bästa ligger framöver för Guds församling. Att Gud vill alltid resa upp en ny generation med ledare. Och när jag säger en ny generation så handlar det faktiskt inte om ålder. Men ledare som börjar fatta att jag är här på, satt på den här planeten. Inte bara för att leva ett antal år, tjäna mina pengar, renovera mitt hus, uppfostra mina barn. Och sen vänta in pensioner innan jag går hem till Jesus. Jag tror att det finns ett större äventyr än så. Och jag drivs av en passion att få se växande kyrkor i hela Skandinavien. Det är därför vi håller på som vi gör. Vi har varit nu 7 år i det som tidigare hette Gilead. Många känner till Gilead sen förut. Det fanns ju en finsk man, Jean-Erik Mortensson, som ni känner till här. Och alltså, när vi kom till den kyrkan så var det just, det var inget större liv där kan man inte säga. Just då, det hade varit lite bättre perioder tidigare kanske, men det har alltid gått upp och ner. Men de har aldrig varit något stabilt och sådär. Och vi kom till en skara med 70-80 personer en söndag på ett 11-möte under våren 2006. Och vi började predika framgång och vi började tala om att det finns något mycket större. Vi ser någonting just nu för våra ögon och våra öron hör vi någonting. Men Bibeln säger att det är inget öga sett, det är inget öra har hört. Det är inget människohjärta att kunna ana, det är det som Gud har förberett. Och det börjar vi predika och jag kan säga att det vi har sett på de här 7 åren är långt mer än vad jag trodde då. Jag talar ju ut detta för att liksom, det ska man ju göra. Och jag tror ju på Bibeln och sådär. Men att se det vi har sett på de här åren. Vi har numera 3 gudstjänster Nu är vi inne i sommartid, så vi har gått ner till 2. Det är rena semestern. Vi har nu under 2 månader har vi 2 gudstjänster klockan 5 och 7 på kvällen. Och det känns ju som semester verkligen. Men vi har annars 3 gudstjänster, 11, 4 och 6. Och vi startade den 3:e gudstjänsten i oktober, därför att båda gudstjänsterna var överfulla med folk. Vi hade bett väldigt länge om att vi skulle få passera 500 personer i en söndag. Det var ett målsättning vi hade under många år, och hösten som gick, och så har vi sett många gånger kyrkan fyllas med 600 och 650 och lite olika. Och att se det vi ser idag, jag menar, vi vet att det bästa ligger framöver. Och vi vet inte hur det är möjligt, men vi vet att för Gud är allting möjligt, precis som vi sjöng. För vår Gud är allting möjligt. Det handlar inte om dig och mig. Vi kan se på våra begränsningar. Vi har hur mycket brister som helst. Jag känner mig väldigt bristfällig. Gör ni det? Jag känner mig många gånger att jag saknar hur mycket som helst. Av begåvning, av disciplin, av tålamod. Jag har en hel rad med saker som jag saknar. Men någon annan har väl fått det. Men jag känner att det jag har, det får jag ge. Och jag har någon form av tro på det jag gör. Jag har någon form av övertygelse att kyrkan är världens hopp. Kyrkan, det bästa du kan göra med ditt liv, är precis som vi hörde i den här life storiesen, det är att plantera sig i Guds hus. Psalm 92 säger så här. Nu ska vi slå upp det här snabbt som ögat. Psalm 92 säger så här. De rättfärdiga grönskar som palmer. Visst är det härligt? Det ser ut som en liten palm. Som cedrar på lidan och växer dem till. De är planterade. De är inte bara kyrkobesökare som sätter sig och fyller upp en bänk. De är inte bara sådana som kommer till kyrkan och betraktar och tittar och tycker att antingen är det bra eller också är det inte bra, eller musiken var inte riktigt bra idag och det var inte riktigt bra. Nej, det är inte det Bibeln säger, utan de är planterade i Herrens hus med rötter. Och de grönskar i vår Guds förgården. Ännu vid hög ålder bär de frukt. De frodas och grönskar för att förkunna att Herren är rättfärdig. Han är min klippa och ingen orätt finns i honom. Jag har haft förmånen att växa upp i en kyrka som heter Pingstkyrkan i Falköping. Fred och Gunnel, förlåt, det har gått 20 år. Nyman fanns där under många år och finns där fortfarande och känner mina föräldrar. Och det är en stor glädje. Så vi har inte träffats på jättemånga år. Jag sa till dem igår att ni ser lika fräscha ut som ni gjorde då. Jag vet knappt om vi har träffats på 20 år sedan, det har inte hänt någonting. Och då så konstaterar vi att det är lite skumt här inne och att det är bra för oss alla att det är lite skumt som man inte ser. Men jag växte upp i en kyrka och jag har inte alltid liksom varit passionerad för Jesus, det kan jag inte säga. När jag var liten och när jag var tonåring, jag fattade ingenting ibland vad jag gjorde där. Men när jag ser tillbaka på mitt liv, och jag har verkligen haft mina perioder när jag liksom verkligen inte visste riktigt vad vill Gud. Och jag menar, kyrkan för 20 år sedan var inte lika lätt som ungdom att växa upp i. Det var inte det. Idag finns det helt andra förebilder. Det finns massa förebilder om man är ung och ser upp till. Globalt sett i hela världen finns det jättemånga som går starkt med Gud. Men det var inte så på min tid. Det kan jag inte säga. Men på något sätt så tror jag att min mamma och pappa och mina morföräldrar hade investerat, varit väldigt planterade i Guds hus. Och jag är helt övertygad om att det beredde väg för mig. Att deras böner beredde väg. Och jag tror min mamma många gånger suckade och funderade på hur ska det gå med Camilla egentligen. För att det var många gånger som jag var väldigt så här, ni vet, jag var arg och jag svor och jag var upp och ner och hit och dit och ut och in och så där. Men på något sätt så, ja, när jag var 15 år så fick jag frågan från en i min kyrka så här: kan du börja leda den där barnkören Glädjetorn? Och då var jag 15 och det är alltså 25 år sedan. Och jag på något sätt så sa jag ja. Jag vet inte hur det gick till. Jag bara ja. Och jag bara, vad sa jag? På den tiden kunde jag spela lite piano. Jag var väldigt jag har ju hållit på med lovsång sen i många år efter det. Men jag var väldigt nervös, jag skulle spela lite ackord. Men ja, men visst, lite barn kan vi leda, tänkte jag. Och det var ju inte så lite barn, för det var ändå 30 barn i den här barnkören. Och jag började i min enkelhet, på mitt enkla sätt, när jag var 15 år, det är inte mycket till. Jag vet att jag avslutade varje sån här körövning med att jag knäppte händerna och bad Gud, Gud som haver. För mig var det inte naturligt att be en vanlig bön. Men jag bara, Gud som haver barnen så här. Och sen så, ja, och åren gick. Och vad jag inte förstod då, det var ju att jag just då la grunden för ett andligt ledarskap i mitt liv. Vad jag inte förstod då var att mitt ja, det var vägen in i en vandring tillsammans med Gud. Där jag har fått lära mig ledarskap. Jag ska tala idag om ledare. Jag ska se vad jag satte för rubrik på det. En ledare som Ester. Jag ska tala om Ester idag. Och det här enkla jaet i min värld då var ju bara liksom, okej då. Ni vet, någon kommer att fråga dig om någonting. Kan du spela gitarr eller kan du sköta media? Okej då. Ja, det kan jag väl. Det var inte så här att man kände bara, yes, det här är mitt livs liksom möjlighet. Gud, tack Gud att jag äntligen får den här dörren som öppnas för mig. Utan det var verkligen inte så. Det var väldigt, väldigt enkelt. Jag sa ja. Och vet ni, jag tror att det är precis det som ledarskap handlar om. Jag var inte en person när jag var ung som på något sätt någon skulle se som en ledare. Inte ens när jag stod och ledde den där barnkören tror jag någon i min kyrka hemma såg att det där är en ledare eller hon har potential. Jag fick aldrig höra det. Jag fick aldrig någonsin höra att du har en ledargåva, du kommer predika. Aldrig någonsin fick jag höra det. Förrän kanske när jag var 30 år eller något sånt där. Eller Anders, förresten, du såg ju det. Du sa det till mig. Men det var inte så många som sa det, utan därför att jag var en ganska blyg person. Jag berättade lite grann igår på vår kvinnosamling att jag hade väldigt mycket av att jag kämpade mycket med oro i mitt liv. Och jag var väldigt så här, jag var inte alls någon som, ni vet, blev vald i elevrådet. Så här, man ska välja en ordförande eller en representant. Så finns det alltid de här som är klockrena i klasserna och bara ja. Och många av dem blir någon politiker sen eller någonting. Jag var absolut inte så. Jag var en väldigt vanlig tjej. Blyg liten tjej. Jag vet att när jag var mindre så försökte alla, när de skulle ta kort på en, så var jag hopplös, för jag ville aldrig le. Så alla kort upp till jag är 10 år så ser jag så här. Jättevanlig. Jag ser jätteledsen och tråkig ut. Men det var jag. Men det här med ledarskap, jag ska gå in och börja prata om Ester här alldeles strax. Jag har alltid sett ledarskap. Jag kan tänka mig att du sitter här och tänker, men jag har aldrig känt mig som en ledare. Jag är ingen ledare. Nej, men jag är en sån som vill sitta i bakgrunden någonstans. Och vet att ledare handlar inte om dem som står här framme. Att då är man en ledare. Ledare är din och min villighet att säga ja. Att säga ja när din pastor frågar dig eller någon ledare i din kyrka behöver bygga ett team runt någonting, vad det än kan vara. Det finns många som står här och serverar kaffe, som gör i ordning korven, som fixar ljus, produktion, allting här inne, musiker, allting. Men det är väldigt mycket som inte syns. Och vet du, det är lika mycket ledarskap. Det är lika mycket ledarskap att du säger ja till, jag åker och städar i kyrkan. Jag står upp, jag är villig. Ledarskap är att vara villig. Det kan finnas perioder i vårt liv när man tycker så här att man kanske hamnar i sjukdom. Man har en väldigt svår situation i sitt äktenskap eller med sjuka barn eller vad det nu är. Nu pratar vi inte om det. För sådana situationer hamnar alla människor i ibland. Men nu talar jag om det här vanliga vardagslivet när allting rullar på. När man egentligen har massa ursäkter, man skulle kunna säga nej, jag hinner inte. Och hur ska jag få in detta i mitt schema eller inte? Så tror jag att det handlar om ett beslut här uppe. Och jag vet att nu sitter många här som är lite äldre. Och många här av er har säkert tagit ett beslut för många år sedan. Att Guds kyrka, att bygga Guds församling på jorden är av högsta prioritet. Och det är det jag vill uppmuntra till idag. För att bygga Guds kyrka här på jorden är av högsta prioritet. Därför att Jesus kommer snart tillbaka. Och därför att våra länder här uppe i Skandinavien, vi lider lite grann av att vi har det så fruktansvärt bra. Vi har det, alltså vårt land Sverige, jag vet att ni har haft krig, haft lite kortare period av fred än vad Sverige har haft. Men Sverige har haft fred i flera hundra år. Vi har en välfärd, och det har ni här också. Det som gör att liksom man glömmer lätt bort liksom vad som är nummer ett i livet. Därför att på något sätt allt det här med hus och hem, karriär, allt det yttre, allt det som vi ser, det kan så lätt förblinda oss. Så att vi glömmer bort vad egentligen vi är kallade att göra. Att vi är salt och ljus i den här världen. Att Guds kyrka är världens hopp för alla människor. Att om inte vi kliver fram och tar initiativ, så finns det människor runt omkring på din gata, på din arbetsplats, i din skola som inte får höra om Jesus. Och det är det vi kallar det att göra. Och Ester var ju en fantastisk tjej. Jag älskar att läsa om Ester. Hon är också en av de starkaste kvinnliga ledarna i Bibeln. Som jag tycker är ett fantastiskt exempel. Ester var ju en flicka som var, hon var ju faktiskt invandrare. Hon kom ju tillsammans med sin, hon hade ingen mamma och pappa, utan hon blev adopterad av en fosterpappa, en farbror som hette Mordecai. Och de kom till Persien. Det var alltså ett invandrarfolk som på något sätt inte kände sig utanför, de hade ett utanförskap. Och på något märkligt sätt så hamnar ju Ester i kungens palats. Hon blir utvald av kungen att bli drottning. Och det är en lång historia. Det är väldigt, väldigt märkligt. Det var ett mirakel från Gud. Det var Guds planering att hon skulle hamna där. Och hon hamnar i slottet som drottning. Och hennes fosterfar då, eller adoptivfar Mordecai, sa: du får inte tala om att du är judinna. Du får inte tala om ditt ursprung. Därför att bland annat i det här slottet så fanns det ju en dåtida Hitler, skulle man kunna säga, Haman. Och han var ju otroligt, han hatade alla judar. Han ville utrota dem, han ville bli av med dem. Och han hade ju ingen aning om att drottningen i hans palats var judinna. Och vid olika tillfällen, och speciellt vid ett tillfälle, så vägrar Mordecai att böja knä från Haman. Och Haman blir så arg så han släpper loss all sin vrede och säger att alla judar ska utrotas och dö. Och den här situationen, och här sitter Ester liksom i kungens palats och får höra talas om detta. Och Mordecai vädjar ju till Ester att du måste göra någonting åt situationen. Och Ester vet, för det var så här i den här tiden i palatset, att om Ester skulle kliva fram inför kungen så det var förenat med livsfara. Så det tack och lov inte i vårt äktenskap. Jag kan komma till Anders och prata, han är så snäll och jag får bara säga till honom vad jag vill. Nej, men det var inte så här. Utan faktum är att första gången Ester skulle komma till kungen så skulle hon först gå igenom 6 månaders rening av en viss olja. 6 månader. Det är helt sjukt. Ja. Och efter det så skulle hon renas på något annat sätt i 6 månader. Så det tog 12 månader innan hon fick komma fram till kungen ens och visa upp sig. Och då fann ju han nåd för hennes ögon. Men Ester hamnar ju här i den kniviga situationen. En total hopplös situation. Där hon hamnar i ett dilemma. Hon vet att hon skulle kunna bli dödad. Och nu ska vi läsa i Ester kapitel 4 och vers 11. Alla kungens tjänare och folket i kungens provinser vet att om någon, det må vara man eller kvinna, går in på kungen, till kungen på den inre borggården utan att vara kallad, så gäller endast en lag. Han ska dödas om inte kungen räcker ut guldspira mot honom och låter honom leva. Men jag har inte på 30 dagar varit kallad till kungen. Det här är Ester som säger. När man berättade för Mordecai vad Ester hade sagt, sa Mordecai att man skulle ge Ester detta svar: tro inte att du ensam av alla judar ska slippa undan. Därför att du är kungens hus. För om du tiger den här gången ska judarna få hjälp och befrielse från annat håll. Men du och din fars hus kommer förgöras. Vem vet om inte du har nått kunglig värdighet just för en tid som denna? Alltså, vem vet om inte du har något kunglig värdighet just för en tid som denna? Då sände Ester detta svar till Mordekaj. Gå och samla alla judar som finns i Susan och håll fasta för mig. Ni ska inte äta och dricka något under 3 dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänarinnor ska också fasta på samma sätt. Därefter ska jag gå in till kungen även om det är emot lagen. Skall jag gå förlorad så må jag gå förlorad. Alltså Ester skulle kunna ha massa ursäkter. Nu hamnar hon i en knivig situation. Du och jag kan ha många, många ursäkter. När vi får en dörr som öppnas för oss. När vi känner här inne att nu borde jag kliva fram. För på jobbet kanske det plötsligt dyker upp en situation där någon person blir utsatt gång på gång på gång av tråkiga kommentarer, av saker som sker. Det kan vara i en skola. Vet du. Mobbing är idag utbrett bland arbetsplatser, bland vuxna. Man pratar väldigt mycket om detta i Sverige. Att liksom mobbing här plötsligt finns på arbetsplatserna. Det är helt sjukt, vuxna människor. Men tänk om det inte är så att just du och jag blir satta i de här situationerna. För att vi ska känna ett visst dilemma. Ska jag våga, ska jag inte? Om jag går in och försöker lösa den här konflikten, vad händer då? Hur ska jag göra? Men jag tror att Gud vill att du och jag ska vara villiga. Och det är nog min punkt nummer 1. Är du villig och vågar du? Är du villig? Jag skulle, om vi pratar om den här kören, jag skulle kunna sagt då för 25 år sedan att nej, jag vågar inte, jag vill inte. Jag kan nog inte det. För jag är inte så bra på spel. Det finns någon som är mycket bättre än mig. Jag skulle kunna ha sagt det. Men jag tror att för mig, när jag ser tillbaka på 25 år då, hittills av mitt liv. Så kan jag se att de här tillfällen när jag ibland har känt så många gånger. Att det här är egentligen inte vad jag klarar av. Det här är egentligen inte riktigt vad jag vågar. Nej, det här är nog inte jag. Nej, inte kan jag undervisa. Inte kan jag predika. Jag kommer också väl när jag skulle undervisa för första gången. Det är många år sedan. Och jag säger inte ska väl jag. För jag har alltid på med lovsång eller ett lovsång. Och det har varit min grej i massa år. Men innan jag började leda lovsång var det samma sak där. Nej, men inte ska jag leda lovsång. Hon eller han eller den eller det kan det mycket bättre. Det är nog inte min grej. Jag tror alltid vi kan komma med ursäkter eller förklaringar på grund av vår osäkerhet. Men Gud vill att du och jag ska våga vara, vi är trons folk. Och att vi ska våga ta ett kliv fram. När vi känner att det här klarar jag egentligen inte riktigt av själv. Och det är det som är meningen, att när vi inte klarar av någonting själv, då kommer han med sin kraft. Han kommer med sin påfyllnad av den heliga ande. Många gånger under, jag kan säga, vi har haft 3 gudstjänster under nu snart ett år i vår kyrka. Och vi har massa saker som händer runt det. Och det är jättemånga som frågar oss, hur orkar ni? Ja, vad kan jag säga? Jag har ingen aning. Jag har ingen aning hur det egentligen är möjligt. Jag vet bara att vi vandrar i det vi upplever att Gud har kallat oss till. Förutberedda gärningar. Och jag går inte att fundera på hur jag ska orka. Utan jag vet att när jag kliver fram så kommer kraften. Och det är samma sak när jag ska komma fram inför er idag. Så kan jag känna att jag kan vara trött. Och man kan tycka allt möjligt och känna en del fråga. Hur känns det? Ska man aldrig fråga någon som ska predika? Någon som ska, hur känns det? Det är helt orelevant fråga egentligen, för det känns aldrig bra. Det känns nästan aldrig bra, tycker jag. Men alltid någon tå som klämmer någonstans eller någon sak som man känner sig osäker på. Och jag tror att det kan vara så med oss alla. Det är väl aldrig så att allt känns bra. Jo, men nu känns allt perfekt. Nu ska jag börja känna Gud. Nu ska jag gå in i team. Nu tar jag steget. Vet du, jag tror aldrig det tillfället kommer komma när vi känner att nu är allt så bra. Nu är jag tillräckligt modig för att vittna för kompisarna i min klass. Nu vågar jag berätta. Nu vågar jag säga till grannen att jag ska lägga händerna och be för henne, hon som är sjuk till exempel. Tror aldrig det kommer kännas så här att solen skiner, allt är perfekt. Nu är det dags. Utan du och jag behöver vara villiga. Och det är det som ledare handlar om. Det handlar om att du är en ledare, du leder framförallt dig själv. Till ett sånt beslut. För att förändra den här delen av världen. Är du villig, vågar du? Vågar du kliva ur din comfort zone? Och göra något för en annan människa? Är du redo att våga dig beröras av det, den nöd som finns och som möts, som vi möter varje dag. För snart ett år sedan så läste jag i en artikel i GP, Göteborgs-Posten, om kvinnorna på Rosenlund. Det finns ett område i Göteborgs innerstad där det finns många prostituerade. Där det pågår trafficking precis mitt framför göteborgarnas ögon faktiskt. Det är ett speciellt område när klockan är framåt 12 eller halv 12 på fredagkvällarna och egentligen andra kvällar också. Så förvandlas det här lilla trevliga stället, det är nära Fiskekyrka. Helt plötsligt förvandlas det här stället till ett ställe där människor går och handlar och köper sex. Hela det området förvandlas till det. Och det var en stor artikel om det i tidningen förra året. Det har varit många artiklar om detta. Och jag läste detta och tänkte inte så mycket mer på det, höll jag på att säga. Först gjorde jag inte det, men sen tänkte jag, men för allt i världen. Varför är vi som kyrka i Göteborg om det inte är för att göra en skillnad för människor? Och jag tänkte, det här är ju alldeles för stort liksom, för att jag ska klara av det. Hur ska jag? Jag kan ju inte gå ut där på fredagskvällen och bara, hallå, vad säger man? Vad gör man? Jag har ingen erfarenhet av sånt överhuvudtaget. Av liksom vad man ska säga och hur man gör och om det är farligt. Men däremot så har ju vi har ett kvinnonätverk som jag leder i Göteborg som heter Sisterhood. Som är kopplat till Hillsongs nätverk Sisterhood som finns globalt över hela världen. Och i september förra året så klev jag fram inför alla. Jag hade precis faktiskt talat just om Ester. Och jag klev fram inför alla. Vi var väldigt många samlade den kvällen. Och jag sa så här, låt oss be. För jag känner i mitt hjärta att det bultar heter det. För att vi ska beröra kvinnorna på Rosenlund. Jag vet inte alls hur det ska gå till. Jag vet ingenting om hur man gör. Jag vet bara att jag har ett hjärta för detta. Och att mitt hjärta är villigt att vi ska göra någonting. Och så bad vi en enkel bön där på Sisterhood den kvällen innan vi skulle skiljas åt. Och det märkliga med Gud är att när vi ber så svarar han. Och jag tror att när vi börjar be för olika situationer som är nöd i vår stad eller utmaningar, då tror jag han är snabb som ögat att svara. För han var snabb. För redan dagen efter vi hade bett den här bönen så stod en av våra tjejer, en vanlig tjej, en vanlig ledare i vår kyrka. Hon stod på en busshållplats inne i Göteborgs centrum. Och med detta i tanken att vi hade pratat om Rosenlund och sådär, så står en tjej bredvid henne där som har en sån här bössa som man samlar in pengar. Och på det så står det Rosenlund. Och hon bara, kling! För vi hade ju bett om detta. Och hon hade kunnat tänka så här, nej, jag orkar inte. Här kommer nog min buss. Eller hur? Men hon bara, nej, jag är villig. Så hon börjar prata med den tjejen och i det enkla mötet, i det enkla samtalet på en spårvagnshållplats så visar det sig att den här kvinnan som hon precis hade träffat och pratat med är en härlig volontär, en härlig tjej som driver en ideell förening i Göteborg med just målet att samla in pengar och stötta kvinnorna på Rosenlund. Men det är inte så lätt som, för det är bara jag och en tjej till. Så de har två stycken. Och vi har försökt att starta ett samarbete med polisen, men de tycker inte vi verkar så seriösa, sa hon. Och hon hade så här egenhändigt gjort band runt där det står Rosenlund. Och det såg inte så seriöst ut, faktiskt. Och då säger Jannike då, den här tjejen från vår kyrka, men hallå, vet du att igår var vi över 200 tjejer i vår kyrka som bad för att vi ska hitta ett sätt att stötta kvinnorna på Rosenlund. Och Jonna bara, va? Och Jannike bara, ja. Och han bara, är det sant? Är det möjligt? Men hur? Och liksom, hon är ju inte troende än, eller var inte det då i alla fall. Och vi bjuder in den här Jonna till kyrkan. Och där och då, supersnabbt på någon vecka, så startades ett samarbete. Och det här är ju liksom, Gud är ju, Guds vägar är ju högre än våra vägar. Och det går ibland väldigt, väldigt snabbt. Och det märkliga var att inom några få veckor så kunde vi få igång ett arbete. Så just nu så finns det i Göteborg varenda fredag ett street team från Connect Church som samarbetar just nu med polis, socialsekreterare, Espresso House som är en stor kedja i Sverige. Jag vet inte om den finns här. Som är liksom, ni vet, det är lite som Starbucks fast lite mindre. De har bara gått med på varenda fredag får vi gå dit och bara hämta ut hur mycket fika, yoghurt, smoothies, mackor, vad som helst. Bara, och rätt ut till de här kvinnorna på Rutsulund. Så vi behöver inte ens göra mackor. Och det hela har gått så otroligt fort. Och allt handlar om vad då, att man vågar ta ett steg. Jag hade kunnat tänka, ja jag tycker vi kan ge Jesus en applåd. Jag hade kunnat tänka så här, ja men det är väl ingen idé att jag säger till sistord att vi ska försöka hitta ett sätt att nå de prostituerade. För jag har ju ingen plan. För jag hade ärligt talat inte en plan. Jag är så här lite härligt impulsiv ibland. Och jag hade ingen plan, jag hade ingen tanke. Jag bara hade en bön, en längtan, en hunger. Men vet du, ibland kan din längtan, din hunger. Din känsla av att du bara vill ge respons. Det kan vara just det som Gud börjar använda för att göra något fantastiskt. Så, för det står så här i Efesierbrevet 2:10. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett att du ska vandra i dem. Vet du, Gud har gått med sina stora fotspår framför dig. Så och det, när vi bara lägger vårt liv i Guds hand, då är det som att vi bara får gå i de här fotspåren. Vi vet inte alltid var de går. Ibland går de genom buskar och snår och upp och ner. Och vi ser inte alltid vägen. Men det finns en förberett gärning för dig här inne. Varenda en. Och det kan vara en viss situation när man inte känner att man ser det. Man vet inte vart man är på väg. Men Gud har koll. Han är din herde. Ingenting ska fattas dig. Han bereder en väg för dig. Och det tycker jag är fantastiskt. Men allting handlar om vår villighet. Ester, i den här texten, hon var villig och hon sa ja. Och vi kan läsa i den här texten om hur hon kliver fram och hur Gud bara ger favör och är med henne. Så att hela det judiska folket räddas i den stunden. På grund av att hon vågade sticka fram. Och det är nummer 2. Vågar du ta plats och sticka ut? Ester, hon stod ut ifrån mängden. Det står ju i texten att hon dessutom var, hon var otroligt vacker. Hon var ju så vacker så kungen föll pladask för henne. Men vi läser inte om henne 2,500 år senare för att hon var vacker. Det är inte därför, det finns ju många människor som har varit vackra bakåt i tiden, eller hur? Men det är inte därför vi läser om henne, utan vi läser för att hon vågade stå fram. Hon vågade sticka ut. Hon vågade ta ansvar. Bibeln säger så här, Jesaja 41. Frukta inte sommarkonferensen i Vasa. Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om. Ja, men tänk, vad tycker han om jag gör så här? Vad tänker hon? Och hjälp, vad tänker de om mig? Se dig inte ängsligt om, ty jag är med dig. Jag styrker dig, jag hjälper dig. Jag håller dig uppe på min rättfärdighets högra hand. Vågar du sticka ut? Vågar du betala ett pris av att du kanske gör bort dig ibland? Vet du, jag har gjort bort mig mer än någon annan, tror jag. Jag har gjort bort mig så fruktansvärt många gånger så man ska kunna skriva en hel bok om det. Vi har ju en konferens i Sverige som heter Nyhemsveckan. Känner ni till den? Och Nyhemsveckan, under 5 år så ledde jag lovsång. Vi jobbade väldigt mycket med Nyhemsveckan för några år sedan. Och under 5 års tid så var jag med och ledde lovsång på den scenen. Det är ju en jättestor konferens. Det är ju liksom ganska många tusen som sitter där inne. Och jag, på den tiden ledde jag lovsång och jag stod aldrig still. Utan jag hoppade och jag gjorde allt möjligt. Och vid ett tillfälle, bara för att ni ska veta att jag verkligen säger, är att jag verkligen inte ljuger. Så stod jag vid ett tillfälle, jag hoppade i en sång som jag har skrivit och så skulle jag ta ett steg bakåt på scenen. Och där stod en sån där monitor. Så jag for på rumpan och låg. Så här låg jag. Framför hela pastorspresidiet som stod, på den tiden satt pastorerna här, alla ledarna från pingströrelsen. Jag låg där med rumpan upp i vädret och bara skratta och vi hade såna här filminspelningar av TV Inter och de var jättesnabba med bara bzzz. Och det här kablades ut överallt. Så jag har gjort bort mig mer än någon annan. Jag har ramlat ner, jag har alltid högklackade skor för jag är så liten och jag tycker att jag är väldigt, väldigt liten utan klackarna. Så det är därför jag alltid har dem på mig. Men de har ställt till många bekymmer många gånger. Jag har ramlat av scener. Senast i söndags hemma i Göteborg när jag skulle predika, när jag skulle gå upp så var jag på att slå ihjäl mig. Så att det finns många änglar som hjälper mig. Men ja, att våga sticka ut med risken av att man gör bort sig ibland. Jag har ibland profeterat bedrövligt. Jag vet någon gång för många år sedan, nu är jag försiktig med det att säga, men man sa ju väldigt mycket så säger Herren. Och jag säger aldrig så länge, för att jag så, alltså, om man ska säga så säger Herren, då måste man ju vara 100% säker på att det verkligen är Gud. Eller hur? Och jag har sagt så flera gånger, så säger Herren. Jag säger inte så länge, utan jag brukar säga att jag tror Gud vill det här. Det känns mer bättre liksom. Men jag vet ibland så säger Herren. Och jag liksom predikade eld och svavel över ungdomarna för många år sedan i Karlstad. Jag har gjort allt möjligt. Jag kände efteråt bara, fy gode Gud, vad sa jag? Och ibland kände jag det nästan, du vet, direkt när jag gått och satt mig. Vad gjorde jag? För att jag har alltid varit impulsiv. Jag har alltid varit, jag har velat göra en skillnad. Jag har velat betyda. Och ibland blir det lite tokigt. Men våga sticka ut, även om det blir lite tokigt. Nummer tre, du har ett mått av inflytande. Du har ett mått av inflytande. Det finns bara en av dig på hela den här planeten. Och jag kan tänka, tack gode Gud, det är skönt för mänskligheten att det gör det. Men det finns bara en av dig på din arbetsplats. Det finns bara en av dig på ditt jobb. Det finns bara en av dig i ditt klassrum. Du kanske är den enda som är kristen i din klass. Men tänk att du just är där. Och precis som det står här i Ester, att tänk om inte det är så att du just är där för en tid som denna. Jag tror att under vissa perioder så väljer Gud ut människor för att göra en förändring någonstans. För att röra om lite i grytan, för att skaka om lite grann. För att vi har till exempel sett i vår kyrka, vi har sett ett ganska stort gäng ungdomar komma till tro de senaste månaderna. Och vi har sett, speciellt från en skola, har det kommit väldigt mycket folk. Och det finns vissa där som på något sätt Gud har valt ut. Ett par tjejer, jag har varit deras lärare tidigare under flera år. Jag har följt de här tjejerna under flera år. De var de jobbigaste eleverna jag hade att göra med. Utan tvekan. Sådana som sprang i korridorerna hela tiden. Inte ville sitta still. Prata rakt ut hela tiden. Och två av de tjejerna har kom till vår kyrka höstas. Har blivit frälsta. Kommit till tro. Och är idag två av våra absolut liksom stabilaste tonåringar i vårt ungdomsarbete. Och vi har sett att med dem. För med Gud hade en tanke. Med dem kom inte bara dem. Utan ett helt gäng runt omkring. För att de stack ut ur mängden. De syns och de märks. Och de är sanslöst vackra också. Det lättar ju upp lite för killar och sådär. Ännu lättare att få hit dem. De ser otroligt bra ut. De här två syrianska tjejerna. De är så vackra så det är inte klokt. Och Anders och jag var på det studentfest här förra 2-3 veckor sedan. Och de har såna här härliga folkfester, du vet. Och vi gick upp där, Anders och jag dansade folkdans med deras släktar. Och alla, du vet, alla älskar en och alla vill pussa en och sådär. Det var helt underbart. Men jag kände att Gud har något speciellt ärende. Att om vi når de två så når vi inte bara dem utan en hel släkt. Och vet du, just där du befinner dig, och du kan tycka att det är väl inte speciellt märkvärdigt. Det är inte så märkvärdigt, nej, men det är inte så mycket som är märkvärdigt. Och det stora finns just i det lilla. Det kan vara, alltså, du kan tycka att ja, men jag ber för min granne och bjuder henne på kaffe. Det är väl inte så märkvärdigt. Du har väl ingen aning om vad som är märkvärdigt i Guds ögon? Ja. Vet du, varenda gång du och jag är villig och säger Gud använd mig idag, då tror jag det är en stor pipelines. Ett ord jag börjat använda, för det har du använt i många år. Man blir påverkad. Ja, en stor pipeline från himlen som bara puff, kommer ner. Över ditt och mitt liv. Av kraft och inspiration. Varenda gång vi kliver fram och vågar. Har jag predikat för länge nu, Anders? Säg till, vinka. Hemma har vi nämligen en klocka där. Som man bara tittar på. Den tickar ner hela tiden. Så vet man 5, 4, 3, 2, 1. Så vet man snart. Exploderar jag, flyger upp i luften om jag står kvar här. Men ni har en klocka där som är precis vid lampan så att man ser inte den. 11:30. Oh my god. Sista punkten. Nummer 4, led dig själv. Alltså att ta kontroll över sitt liv. Jag tror att vi är alldeles för lätt som människor ibland. Vi sitter och väntar på att någon annan ska ta initiativ åt oss. Man sitter och väntar på att pastorn ska säga någonting. Vill du leda en life-grupp? Eller vill cellgrupp? Eller vad ni kallar det här? Vill du leda en förbönsgrupp? Eller skulle du vilja göra det här? Jag tror att jättemånga av oss, vi sitter och väntar på att någon ska göra eller ta initiativ åt oss. Jag träffar jättemånga gånger människor som säger när man börjar utmana och lite, men vill ni det? Att vi ska göra det? Klart att vi vill. Vet du, kyrkan handlar inte om ett one man band där det är en pastor och hans fru som ska göra allt för alla andra. Vi har jobbat in en volontärstab i vår kyrka. Vi jobbar ständigt med det. Vi tycker många gånger att vi har alltid för få volontärer. Men vi har väldigt många team igång. Och en vanlig söndag så kan vi ha mellan 50 och 70 volontärer igång för att hålla igång kyrkan. Allt ifrån mediateam, allt ifrån musik, produktion, café, städning, security, kids, allting. Det behövs jättemycket folk att hålla igång en kyrka. Och vet du är viktig. Du behövs. Och vet du inte exakt vad du ska göra, om du inte vet exakt vilken uppgift, vad du behövs någonstans, så fråga din pastor, fråga din ledare, vad kan jag göra? Jag är villig. Jag har inte all tid i världen, men jag har en del tid. Och den tiden tycker jag är viktig, så jag vill ge den. Vad vill du att du ska göra? Och då kanske pastorn säger, här har du en kvast. Du kan börja med att städa toaletten. Och då kan vi tänka så här, och det har vi hört ibland. Men jag känner att min kallelse är nog typ att predika. Ja, det är den säkert. Men nu är den att städa toaletten. Varsågod. Därför att om vi inte tycker att det är tillräckligt andligt att gå och städa toaletten, eller hänga ut soporna, eller sätta på kaffe, eller bära in monitorer, eller städa, eller vad det är. Varför skulle det vara mer värdigt att stå på en plattform och predika? I Guds ögon är varje uppgift i att bygga en kyrka oerhört viktig. I Guds ögon är varje gång du delar vittnesbördet om Jesus så oerhört viktigt. Även om det är från en stor scen med mycket människor, eller är i ditt klassrum. Eller över en kopp kaffe på ett café någonstans. Gud ser inte som vi ser. Om vi hade en liten... ibland önskar man att man ska se in i andevärlden fullt ut hur han ser på oss. Och vad som är värdigt i hans ögon. Jag tror att vi skulle tänka lite annorlunda. Men allting handlar om att du och jag ska vara villiga. Jag ska be pianisten gå upp och sätta sig. Eller vem det nu är som spelar. Ja. Jag hoppas jag kunnat få uppmuntra dig lite grann idag. I att våga sticka fram. Att våga stå fram. Att leda dig själv. Allting handlar om att du leder dig själv. Men när du leder dig själv, så kommer människor att betrakta och se det. Och ta intryck. Och i sin tur börja gå efter. För att göra samma sak. Vi har sett det i vår kyrka. Att när någon går in. Till exempel för att vara värd. Vi kallar det host åt oss. Hälsa på människor när de kommer. Och när någon kliver in ännu mer där. Då är det alltid 2, 3, 4 stycken som följer med. Så vi har alltid några människor runt omkring oss. Som ser oss. Betraktar oss. Tar intryck. Läser. Och jag ser att när Gud ser. När det finns ett villigt hjärta. Och när vi är trogna i det vi har fått. Då kan han ge oss ännu mer. Och jag tror att den här kyrkan Sion här i Vasa, att det bästa ligger framöver. Likadant i Filla i Helsingfors. Det bästa ligger framöver. Allting handlar om att vara trogen. Det är många andra kyrkor här som jag inte kan namnen på. Men jag vet att om vi bara håller på tillräckligt länge, precis som Anders talade om igår. Om vi håller på och trycker på, om vi ber, om vi ställer oss fram, om vi vågar visa att vi är här, vi vill se en förändring. Vi tror på en växande kyrka, vi tror att människor kommer till tro. Vi ger inte upp, vi kastar inte in handduken. Även om det blåser, även om det är lite tufft, så kavla upp ärmarna så kör vi ett var till. Och vi står fast, vi är planterade, så även om det kommer en vind och blåser och liksom det skakar lite i träden, så står vi kvar. Och vi får hjälpa och uppmuntra varandra att bara vilja gå framåt. Vi ska be tillsammans, så ska vi Anders komma upp och leda oss i förbön. Ska vi resa oss?